I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå och välkomna till Okristat podcast med mig Asabia
och med mig Opokoa.
Och idag har vi en gäst med oss. Vill du presentera dig själv kanske right off the bat?
Sure thing. Så jag är Anna, också känd som Anna the spiritual midwife, going midwitch. Och jag är utbildad barnmorska från Australien, woman work facilitator,
yoga lärare. Men du är född i Sverige, va?
Yes, eller? Jag är svensk 100%, ja. Men jag har bott från och till i Australien i 15 år. Så det är som ett andra hem liksom.
Och nu bor du här?
Nu bor jag här.
Och så får man väl se vad livet tar dig. Eller, du känns ju som en sån.
Ja, jag har varit otroligt nomadisk hela mitt liv. Alltså, tills jag hamnade i Byron Bay där jag då blev utbildad barnmorska.
Byron Bay, det påminner mig bara om den här nya serien som, som är på Netflix. Och det är bara en massa influencers som åker till Byron Bay. Aha, för att det är så jävla vackert och coolt.
Det är vackert och coolt. Och framförallt så, alltså, jag har också sett den. Och den är ju rolig. Och det är hemma faktiskt. Det känns som de är ju där jag har gått.
Det ser så vackert ut.
Det är så fantastiskt vackert. Det som är så häftigt med Byron Bay och varför, det är som alla bra ställen blir sen liksom överpopulerade och rika människor kommer och liksom och influencers. Alltså det är en gammal hippiekoloni. Alltså där, och det är fortfarande uppe i liksom hela Byron Shire, alltså kommunen, är som ett hub för konstnärer, alternativa människor, de som vill leva mer naturligt, som 25% föder hemma där. Resten, nästan alla, föder på birth center, vilket är egentligen bara ett hemma away from home liksom. Och några få föder på sjukhuset som ligger typ en timme därifrån. Men alltså det är en unik plats i världen. Så alltså, den serien är ju lite skruvad. Det är inte verkligen inte typ den typen av människor. Bara, men de finns, absolut. Och de har kommit rullat in sen covid, typ 2020. Började rulla in fler och fler från Melbourne och Sydney. Och så är det.
Roligt ändå. För jag har aldrig hört talas om Byron Bay förut. Och nu när du sa det så bara... Jag vet ändå någonting om Byron Bay.
Ja, om man kollar på Netflix så tror man det. Det som är spännande, det är liksom... Byron är en plats för healing. Så indigenous peoples av Australia, de vallfärdades till det här området, Byron Bay, för healing. Också för att hitta en ny partner och liksom olika tribes träffades för att... någon gång per år. Och det var en plats man kom för att läka. Det finns fantastiska tea tree lakes där kvinnor har fött barn. Det är fortfarande som vissa kvinnor väljer att föda barn i vattnet där. Det är en otroligt spirituell plats. Hela Byron Bay ligger på kristall ground. Så det är väldigt potent plats att vara. Och bara enormt vackert.
Gud,
härligt.
Härligt.
Australien är ju ett jättestort land. Det måste ju vara stor skillnad. Men om du skulle ändå försöka hårdra lite så här, skillnaden mellan förlossningsvård, eftervård, Australien, Sverige. Vad skulle du säga? Som sagt, det skiljer sig väl. Men...
Wow. Det är så olika. Och det är det ju i varje land. Det som skiljer Sverige mot de flesta andra länder i världen är ju att det finns alternativ för kvinnor. Så i Australien kan du välja allt från att du går helt privat med en egen obstetrician, alltså förlossningsläkare, privat sjukhus. Du kan välja att gå privat med hemmabarnmorska. Du kan välja att gå privat på a birth center som är då privat ägt av barnmorskor och barnskelett.
Allt det här bekostar man själv.
Mm. Mm. Alternativt så kan du också välja att gå genom the publicly funded system, som också då är att du väljer att antingen gå in på sjukhus. Det här är det som är som Sverige. Det enda valet i Sverige, det är det här. Mm. Och det är att man går in till sjukhuset i då vad som kallas för fragmented model of care, där man går in och möter då olika barnmorskor, eventuellt om du är klassad som högrisk, vilket jättemånga människor gör idag. Då kanske du också möter en obstetrician emellanåt, eller en då förlossningsläkare, eller om du har sig diabetes eller något sånt där, du kanske möter en som jobbar med det, diabetisk consultation och så vidare. Men allting är fragmented, så det är olika varje gång du kommer in. Och sen går du in till sjukhuset och föder, då går du in på skift, där det finns då skiftarbetare, barnmorskor, läkare, och föder barn med vem du nu är som är på skift. Alternativt så finns det också publicly funded, alltså statligt subventionerat, alltså gratis, både birth centers och hemma förlossningsprogram som går genom både sjukhus och birth centers.
Okej, okay, så det kan man möta vissa kriterier?
Jätte olika alternativ. Ja, så att om du går genom the publicly funded hemmafödsel, birth center birth, eller alternativt går in på sjukhus, då ska du möta lågriskkriterier. Och det här är någonting som inte är inte så här blanket state, vad det är i hela Australien, utan det beror på vilken stat du är i. Det är olika inom staterna, Queensland versus New South Wales till exempel, eller också sjukhusets policies och guidelines. Vissa sjukhus, framförallt de större i stora städer, brukar vara mycket, mycket striktare och hårdare, och det är liksom svårare att komma in på lågrisk där än vad det kanske är på andra ställen. Men ja, det finns då kriterier, massor av kriterier som ska falla in, vad det är som är logiskt idag, vilket är svårare och svårare för kvinnor.
Jag tycker det är så viktigt att berätta om de här skillnaderna, för att det blir ibland när man i svensk debatt, så låter det som att det här med hemfödsel, att det är så otroligt udda och så unikt. Men vi är ganska unika här med att det inte ens, det finns ju som alternativ för några få att få det bekostat, men det är ju liksom väldigt små projekt och kluster, men på det stora hela, som du säger, så har ju folk bara ett val, och det är också väldigt normaliserat att det är så.
Ja, gud, ja, här är det ju verkligen så udda att vara hemma, och många av dem som kommer till mig, jag jobbar ju som barnmorska doula här i Sverige, så jag assisterar mer som en spirituell, emotionell, fysisk, praktisk support, liksom, både med utbildning och under födseln. Men många av dem hittar ju mig för att de söker en hemmafödsel, och de söker att föda fysiologiskt naturligt. Och de flesta är inte från Sverige.
Nej.
Jag skulle säga att det kanske är 30% som är från Sverige, och resten är från alla möjliga olika länder i världen som har kommit som expats till Sverige. För de är, där är det liksom, i andra länder är det så här, det är bara variation of normal. Det är bara en annan, liksom, är man utbildad faktiskt i andra länder, då vet man om att det är säkrare på många sätt och vis att föda antingen på birth center eller hemma som lågrisk kvinna, som någon som har naturlig, normal pregnancy, graviditet.
Om det är någon som inte vet, birth center, det har vi ju inte heller här i Sverige, tyvärr, har haft liknande sådana förut, men de har stängts ner. Men som du säger, att det är lite mellanting mellan hem och, eller mellanting, men det är alltså inte, det kan vara på ett sjukhus eller i anslutning till ett sjukhus, lite mindre mottagning, ofta barnmorskeledd, där det också ska vara låg risk, och där man försöker ha en hemlik miljö och inte göra några stora interventioner väl, eller det, typ epidural till exempel har man inte på ett birth center, för det, då blir det, då är det mer en risk förlossning.
Nej, så det kan se jätteolika ut. Jag har liksom, jag var två olika birth centers, skulle man säga. Det ena var som ett, det var liksom den här barnmorskan som jag jobbade för, hon gjorde om sitt hus.
Så
hon, så hon bodde liksom i ena delen av huset, och främre delen av huset hade hon mottagning, hade två förlossningsrum, ett badrum liksom med pool, och folk kom till henne, eller så var hon också liksom, kunde åka ut till dem på hemmafödslar, men hon gjorde om sitt hem liksom. Och sen så jobbade jag på ett ställe som var då bredvid eller liksom inkluderat som ett, i ett sjukhusmiljö liksom. Men där inne var det mer hemmalikt, stora fina pooler som man kunde få pass med typ en hel familj, hur stor som helst. Och men mysigt liksom. Gjort härligt. Ett mysigt,
så gud, det där känns så, på grund av byråkrati och allting här, ja, alltså, det går ju inte att göra.
Hemma sig själv, alltså, det känns så långt.
Det är väldigt
ifrån.
Många hinder för att få till, det är många som säger, men start en birth center, alltså, det är ju inte lätt. Man det ser också vad som lätt. Hände med baby Sofia. De hade ändå pengarna och hade mycket möjligheter. Men
och ett sjukhus i ryggen till och med.
Ett sjukhus liksom. I ryggen, men det är mycket, ingenting får liksom heller gå snett. Då skiljs det på. Det är samma sak med om man födde hemma. Om det är någonting som inte går bra, då är det ju för att man födde hemma. Men så tänker man aldrig på sjukhus.
Nej, precis.
Då är det snarare, vilken tur att vi var på sjukhus.
Och så mycket som händer på sjukhus är på grund av sjukhuset. Och en annan sak jag vill säga bara är ju det liksom att det går att starta här i Sverige. Det handlar om att vi är så fast i Sverige. Men jag tänker att allt ska vara gratis. Och allt ska vara betalat av staten. Eller liksom, och är man beroende av att få subventionering. Eller beroende av att få då medel från staten. Eller vad man nu söker, landstinget, whatever. Ja, då är du bakbunden. Då måste du också följa deras direktiv på något sätt. Vad du får och inte får göra. Men om vi istället tänker. Tänk om vi startar ett birth center. Där ja, man får betala som privatperson. Eller vi kanske kan få privat funding från de som faktiskt har pengar och som ser det som värde att satsa på en sån här grej. Då kan vi ge förlossningsvård där kvinnor har val. Men där känner jag att svenska tänker inte utanför boxen. Här ska vi allt vara liksom inom den här liksom lilla ramen för vad man får av pappa staten på något sätt här.
Ja, jag kan för lite om all den här byråkratin och så, men jag tror också att det är svårare här. Dels att man kommer inte få med sig det, man hade också velat ha lite samarbete med sjukhusen, alltså att man, en överföring precis. Till exempel ska bli hyfsat enkel, och där tror jag att det blir svårt om man inte får någon uppbackning, inte minst av läkarkåren, och det tror jag att man inte kommer få till exempel, och så jag vet inte, jag vet det där med ekonomi och allt, I don't know men jag vet att det har ju försökt förut och det är det verkar ganska många som är måna att stänga ner så fort.
Absolut, så är det. Men jag tror att det behövs göras helt i privat regi. Det är det faktiskt comes down to. Och om någon lyssnar på det här nu, som liksom, någon som lyssnar på det här nu som har flera miljarder, som de bara, jag vill lägga det här på någonting meaningful. Kontakta oss. Ja, vi har idéer.
Det blir så tråkigt också om det bara är för de som är rika. Det har jag inte heller lust att säga.
Nej, exakt.
Nej, och det är en klassfråga. Alltså det här är en klassfråga i Sverige.
Ja, verkligen.
De som kan föda hemma. Det är en klassfråga. Du måste själv kunna betala minst 30 000 för att kunna få en hemmafödsel.
Och det är katastrof.
Det är katastrof.
Och även om man inte, det är också många som har 30 000 och man kan ändå inte få en hemmafödsel. Så det är en kombination tillgång av att det inte finns ekonomi. Tillgång och sen så också att det är jävligt dyrt.
Precis, så det är 100% orättvist. Alltså bor man utanför storstad, då är det tricky.
Ja.
Hörrni, vi ska ju idag, du är här för att prata fysiologisk födsel med oss. Och som du konstaterade när jag gästade din podd här i veckan. Och att jag är ju lite sådär mer mesig och du är lite mer rebel. Jag är så mån om att vara diplomatisk. Jag vill inte trampa någon på tårna typ. Men du är här för att trampa alla.
Nej!
Nej, men det är bra att du är lite mer, kanske lite mer. Ja, men rakt på sak, eller jag vet inte. Jag vill väldigt gärna höra lite om dina tankar. Jag tänker dels först, kan man klargöra, vad menar man med, när man säger fysiologisk födsel, vad menar man och varför är det viktigt att ha en sån definition?
Ja, jag tycker det här är en jättebra fråga, för att som så mycket annat, så naturlig födsel har någonstans helt plötsligt börjat betyda någonting annat. Och jag satt i en jättehärlig trädgård hos en hemmabarnmorska bara för 2 veckor sedan, och vi var, jag tror vi 12 hemmabarnmorskor som möttes och pratade och hade jättetrevligt, varav det var barnmorskor från ålder kanske 30 till 70 eller över 70, jättehärlig rikedom där, och en av de här fantastiska gamla jordemodrarna, mödrarna kanske heter svenska, hon sa det, sluta säg fysiologisk födsel, det är en naturlig födsel. Och jag håller med. faktiskt. Men jag ska definiera det alldeles strax.
Jag håller inte med, jag ska också säga vad jag tänker.
Ja, jag vill jättegärna höra vad du tänker. Fysiologisk födsel betyder att det är mamman och barnet som initierar förlossningsprocessen genom att barnet sänder signaler till mamman att till exempel lungorna är mogna. Mamman sänder signaler till barnet att hon har samlat på sig alla de receptorer för alla de hormoner som ska vara och pika under den här processen och byggas på. Och sen så finns det massa processer som vi fortfarande inte vet om. Vi vet faktiskt inte 100%. Det lever fortfarande i the mystery. Vilket
och det hatar härligt. Vi så.
Det hatar de. Men det här är sant. Vi fortfarande, och det här vill jag älska. För någon frågade mig igår när jag var på en annan podd. Så här, vad är det du älskar? Efter att du har varit med så många födslar. Vad är det du älskar? Jag älskar att det finns magi här. Mm. Det finns magi vi inte kan förklara. Och det är så mycket med kvinnan faktiskt. Och hennes mysterium. Som är i det här liksom mysteriet, i det här magin. Och jag älskar det. Jag vill leva i det. Jag tycker det är viktigt att ha i livet. I alla fall, side note. Så det initieras av mamman och bebisen tillsammans. De är båda redo. Och det här är så viktigt att förstå. För då kan vi liksom, när vi pratar om igångsättning och alla de här sakerna som görs idag på nästan alla kvinnor, känns det som. Vad är det vi faktiskt då tar ifrån mamman och bebisen? Att de inte själva får komma till en mognad och initiera den här processen själv. Men det är startet på en fysiologisk födsel. Mamman och bebisen initierar. Och sen fortsätter processen utan interruption. Utan att någonting utanför mamman antingen försöker sakta ner eller få igång starkare. Liksom speed up, slow down the process. Ingenting försöker utanför henne störa den här processen. Utan hon får med sin bebis, navigera the birth dance. Barnet navigerar liksom hennes livmoder, hennes pelvis, hennes vagina. Så som hon unikt är uppbyggd. Och hur barnet också kanske, med hur lång dens navelsträng är, hur den är runt barnet eller hur barnet ligger. Barnet är så klokt och den kommer finna sin väg precis som det barnet behöver. Och det är birth imprint som det barnet behöver för det här livet. Och mamman också går inom sin process. Kan vara jättekort, kan vara jättelång, kan vara några timmar, kan vara flera dagar. För hur hon ska gå igenom inte bara den fysiska processen, men också emotionellt, mentalt, spirituellt, kulturellt. Alltså vi har så många olika lager som människor. Vi är inte bara fysiska varelser som ska föda och så här funkar mekaniken. Så som faktiskt sjukhusmiljön ser på den födande kroppen, utan hon går inom lager. Så många kvinnor behöver möta delar av sig själv, rädslor, inre liksom, her inner demons kommer upp någonstans, framförallt i liksom transition. Så när hon går in, det finns olika stadier man pratar om i förlossningsprocessen. Vissa kvinnor går igenom alla de stadierna, vissa skippar och går direkt till transition och birthing liksom. Jag hade en klient som liksom, jag har haft en som hade en halvtimme. En som hade en timme, en som tre timmar. Jag har haft klienter som har haft 5 dagar. Det är liksom allt och inget. Det finns inte one way fits all.
Det
och
finns inte den här mallen, så hur mycket man ens
hur
vill.
Man vill.
Nej, precis.
In.
Så om ingen stör henne så kommer hon att navigera det här birth dance på bästa sätt. Men det kan också vara så att inom kvinnan, det här är fortfarande fysiologiskt, en del av processen att hon möter alla de här inre rädslorna eller anxiety eller vad det nu kan vara som kommer upp för henne. Men, och då kan det hjälpa att ha stödjande, visa kvinnor runt omkring henne. Som till exempel en barnmorska, eller en doula, eller en mamma, eller en syster, eller vem det nu kan vara. Som kan bara ge henne en blick av reassurance, att det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Så att hon kan fortsätta gå in i sin process. Och i alla fall, hon dansar den här dansen. Det hon behöver dansa genom första stadiet hon kommer in i. Kanske då transition phase där hon känner crisis of confidence. Det är helt normalt. Alla kvinnor möter någon sorts, vare sig det är en minut eller flera timmar, kommer hon hamna i en period där hon kommer känna att det är läskigt. Hon är så nära att föda och det känns, hon känns så öppen. Hon är så både kraftfull och sårbar samtidigt i den här liksom portalen. Och det gör att man får en freak out feeling. Och i det här moment också så får hon en surge of adrenaline. Hon får en adrenalinpåslag
som ska till lite.
Ja, som ska hända i transition. Och det är här ofta som kvinnor öppnar ögonen och säger hjälp mig.
Mm.
Och så här, och det är då hon behöver någon som finns där som ett ankare och säger det här är normalt. det här är, nu är du nära att föda. Mm. Du klarar av det här. Jag har haft kvinnor som har behövt säga och vokalisera till mig typ en timme eller två att de inte kan göra det här. Mm. Men jag känner henne. Jag har varit med henne i hela hennes graviditet. Vi har djupa samtal. Jag har lärt mig allt om henne. Och jag känner in henne. Jag förstår henne. Och jag vet att hon säger det här till mig. Inte för att hon inte kan, men för att hon behöver säga det här om och om igen. Alltså, det är den här perioden som kvinnor bara säger de konstiga sakerna. Som är helt fantastiska. Som behöver komma ut. För en kvinna är inte rationell i det här tillståndet. Hon är djupt i sin liksom altered state of consciousness. I liminality. Och hon är så hög på oxytocin. Hon är hög på beta-endorfin. Som ger henne smärtlindring. Och hon får också den här adrenaline surge. Som tar henne ur hennes djup. Där hon var så trött eller så inne i liksom sin process. Men allt det här är så fantastiskt. I hur det då sen för hennes barn nära henne. Och det är viktigt att hon går igenom allt det här. Att ingen annan då försöker säga, nej men du, oj du har ont nu. Om jag ska hjälpa dig, ska vi ge dig en epidural? Eller ska vi ta bort det här åt dig? Du behöver inte gå igenom det här längre. Och det kan man absolut välja. Men när man väljer det, då stänger man av helt den egna hormonella processen. Man tas ur den här altered state of consciousness. Och du rubbar också den starka, det här starka påslaget av de här hormonerna gör att det primar dig att bonda med ditt barn. Att starta processen av att amma. Och det här försämras av att man faktiskt medicinerar en kvinna. Och jag tror inte kvinnor faktiskt vet om det här. Och det här tycker jag är viktigt att prata om. Så att folk kan ta ett informerat val. Man kan välja en epidural. Man kan välja att ta lustgas. Man kan välja att ta andra typer av pain relief. Men man ska också veta vad det är som då eventuellt inte man får uppleva.
Vad man väljer bort.
Vad man väljer
sen bort. Så kan du, jag sa det på en kurs här om dagen. Alltså om man också, jag klandrar ingen för att det liksom, vi ska prata om det också lite så här. Hur kan man göra för att få en fysiologisk födsel inom systemet? För det är faktiskt väldigt svårt.
Mm.
Att typ säga nej, man får erbjudet om en epidural i den stunden. Att då säga nej till det, det är jävligt svårt. Och det ska man inte känna någon skuld i. Jag hade tänkt göra det.
Och sen,
nej, precis. Alltså det är ju typ, ja, man räcker ut en hand och om det är det man får, då är det väldigt lätt att säga ja till det. Men nu, låt oss backa tillbaka bara. Alltså, fysiologisk födsel, basically, när kroppen gör det den ska göra.
Den på ett optimalt sätt.
Ja, den spartar spontant. Det fortlöper utan att något skyndas på, någonting stannar av och sen så föder man.
Utan coachning är väldigt viktigt. Att det handlar om att kvinnan själv, alltså hennes kropp tar över.
Mm.
Det är som att du ska liksom spy med din vagina. Det kommer liksom, hela kroppen kommer tas över av den här starka
kraften.
Och det är ingen som behöver, du behöver inte pusha med det utan du följer kroppen. Och det är det här som många kvinnor kanske inte får riktigt uppleva. För att väldigt få barnmorskor kanske vågar ge det spacet att låta henne få ta sin tid. Och det här är viktigt också, att man kan ha en passiv fas i det här second stage när man är fullt öppen och ingen, man vet bara att man är fullt öppen för att någon har kollat ens vagina, liksom en cervix, ens livmodertapp. Annars hade de inte vetat det. Där en kvinna kan faktiskt somna och kanske få vila i några minuter,
att det finns ett
20 minuter, 100% att det finns ett syfte. Det är också en del av fysiologin.
Ja, såklart. Men det är som att man ibland att man inte kan tänka sig att det kanske finns en mening med att det ibland stannar av. Antingen en mening med att vi måste skapa mer trygghet eller att det kanske behövs helt enkelt vila.
Jag tänker som att det följer liksom inte en action line. För alltså, det känns som att det bygger hela tiden på det man liksom tänker som liksom framgång och att liksom det här ska gå vidare hela tiden. Och vila är väldigt sällan en del av att gå framåt.
Tänker man. Liksom.
Precis. Ja, tänker man. Precis. Tänker man. I livet överlag. Att det är så här, men det är liksom push through, fortsätta liksom komma upp, öka mera. Det är det som är framgång. Och det blir också som att, så här, att gå från en centimeter till två, tre, fyra, ner, ut. Det är det som är framgång. Inte att liksom fram, lite bak, paus, upp, ner.
Och så det är som det kroppen som mer oftast är byggd. Ja, precis. Det är precis så som många kvinnor föder.
Precis, men det liksom känns som att om alla ska göra på ett sätt, då är det ju bara framåt som gäller.
Väldigt få kvinnor som har fött med mig hemma har någonsin följt en linje som, och hade de inte varit hemma så hade de aldrig tillåtits in quotation marks att faktiskt få fortsätta så som de gör. Jag har haft kvinnor som har behövt ha en timmas paus mitt i aktiv fas och bara slutar allting sakta ner för att hon är så trött så hon behöver sova. Hon lägger sig ner och vaknar till. Hon kanske hör, jag liksom ligger och lyssnar på henne i ett annat rum och bara hör att hon har en värk kanske var 15 minuter efter att hon har haft varje liksom varannan, var tredje, hur länge som helst.
Mm.
Och sen så vaknar hon med ett brak och så kommer hon igång och sen börjar hon krysta efter en två timmar.
Ja.
Och det är för att hon behövde.
Vi brassar på med värkstimulerande. Hon blir trött, liksom barnet blir trött och så kanske man måste göra, det blir en blödning och så är det tack så mycket att vi var här typ.
Precis.
Alltså det är lite... Ja.
För det här är ju det som är så speciellt va, är ju att, för det är så många som säger säkert till dig, till alla oss här, och det är så farligt att föda hemma allt det här va. Men när du upprätthåller fysiologin, då upprätthåller du säkerhet för barn och mamma. När vi tillåter en kvinna att bygga upp de hormoner, både i barnet och mamman, som händer under den fysiologiska processen, då beskyddar vi henne. Det minskar risken för blödning. Det är sådana här saker som på något sätt har blivit så här lost i sjukhusmiljön. Att då ska man bara göra massa interventioner för att man ska förhindra alla saker och ting istället för att förstå att ju mindre vi gör, desto säkrare en kvinna känner sig, desto tryggare, desto bättre kommer förloppet gå och desto mindre risker utsätter vi henne för.
Jag tänker också att om man tar ett steg tillbaka, om man har det förtroendet för den som föder, så har man ju också en helt annan möjlighet att se och upptäcka om någonting faktiskt är fel. För det är klart att ibland går det inte som man har tänkt sig. Och om man inte hela tiden försöker vara steget före utan att man försöker vara här, då hinner man också, tror jag, många gånger se saker innan det eskalerar till att bli livshotande.
Mm.
Men är man hela tiden 5 steps ahead, då är det väldigt svårt att se vad som händer här och nu.
Liksom. Och sen så är ju tyvärr inte hela systemet är ju inte uppbyggt för att kunna gynna fysiologin, just för att man har inte möjlighet, dels att man har många födande samtidigt, man har inte möjlighet att vara närvarande, man träffar folk på löpande band som man inte känner, alltså en säkerhet är ju verkligen som du beskriver, du känner den här personen, ni har redan en relation, ni har pratat, alltså där har man, kan man ju snacka säkerhet. Så det är inte jag kan inte heller klandra de som jobbar inom detta system och inte kan upprätthålla det här och jobba för att främja, sen kan man göra det mer eller mindre, men det är väldigt svårt inom de här väldigt snäva ramarna som man ska arbeta utifrån.
Det är jättesvårt, alltså, är du en sån rebel midwife så kommer du bli utmobbad och du kommer inte kunna överleva i det systemet, tyvärr så är det.
Också få sparken.
Även om du faktiskt följer och evidensbaserad vård, det är det faktiskt, de här barnmorskorna som är de rebelliska är ju bara de som faktiskt vet om evidensen och följer det och gör allt för woman-centered choices and care and informed consent. Det är egentligen det som är the gist.
Jag tror att det också, när man väl börjar, att det blir väldigt svårt rent etiskt och att det blir för påfrestande att liksom ingå i systemet och försöka anpassa sig efter det. Efter ett tag så tror jag inte man pallar det.
100%,
därför kanske man måste typ skydda sig själv genom att sticka huvudet i sanden lite. Jag bara säga vad jag menar. Jag sa att jag inte höll med det naturliga. Och det höll med och höll med. Jag förstår precis vad du menar med det. Det jag tänker är dels att språket har ju inte den som förändras och folk kan börja tolka saker på olika sätt med tiden. Och jag tycker att med naturlig, då blir ju dels det blir lite laddat för att det är så många då som föder onaturligt och det har en negativ klang och det är många som tar typ illa upp för det och jag tycker att det kan vara någonting man kan respektera. Sen så gör jag väl den stora skillnaden just när jag pratar om hemfödsel och jag försöker förklara det väldigt basala med så här. Nej, jag säger inte att det passar alla att föda hemma eller att det är säkerhetsalternativet för alla. Där tycker jag fysiologisk födsel blir väldigt tydligt, för det jag menar då är dels allt det du sa, det startar spontant, det fortlöper utan hinder och utan påskyndning, men också att det är friskt och normalt. Det är inte några sjukligheter eller skada. Och jag tänker mig att i naturen finns också sjukdom och skada och död. Och det är lite olika saker. Det kan vara både liksom sjukdom och död är också en del av det naturliga. Mm. Och inte alla naturliga födslar är säkrast i till exempel hemmet. Och vissa naturliga födslar kanske passar bättre på sjukhus. Det är därför, det är den distinktionen jag gör. Jag tycker också att jag fick en fråga igår. Hur gör jag? Jag vill ha en så fysiologisk födsel som möjligt, men jag ska bli igångsatt. Och då sa jag att det går inte att, alltså per definition är en igångsättning inte en fysiologisk födsel. Även om, så då är det flera som skrev till mig, men ja, men jag fick bara en amniotomi eller jag fick bara en bad. Eller, ja, men det är inte, det är ingen värdering i det. Nej. Jag fattar att ibland behöver man en igångsättning. Mm. Men det är viktigt att vi skiljer på det. För att jag tycker också, folk kan vara så här, ja, men hur, jag vill ha den här ganska stora interventionen eller åtgärden, epidural till exempel. 100%. Men jag vill inte sen ha värkstimulerande CTG. Eller CTG. Mm. Men nu pratar vi om olika saker. Ah. När jag säger att det kan vara helt rimligt att avstå många interventioner, då pratar jag i huvudsak om fysiologisk födsel. När allting går som det ska gå enligt...
Ja, men så fort en barnmorska eller en läkare, alltså någon sjukvårdspersonal har så här interfered med den naturliga processen, då är det inte längre... Då pratar om två helt olika saker.
Exakt,
och då behöver man... Nej, alltså till exempel tar man en epidural, det påverkar barnet. Det kan betyda att barnets hjärtljud droppar. Vi måste kolla läget, hur barnet mår när man väljer en sån grej. För barnet blir påverkad. Så allting som kan påverka barnet, igångsättning, när man då, även om man bara tar hål på hinnorna, då har man ju också, man har gjort någonting där det där barnet kanske faktiskt inte var redo att födas förrän imorgon eller förrän om en vecka. Den har inte skickat de här signalerna som den fysiologiskt skulle göra när den är klar till sin mamma och säga, nu har jag bakat klart.
Och det är väl just med den interventionen, den är så himla normaliserad. Så det är så här, det var bara en amniotomi. Ja, men det är också i allra högsta grad en intervention. Så det är, jag tänker bara, och då, jag menade, det blev som att vissa kände sig lite påhoppade så att, ja, men jag kände att det var en väldigt naturlig födsel och jag kunde hänga med och jag kände att det inte var så mycket interventioner. Och det handlar inte om det, mer att man skiljer på begreppen. Frågan kanske ska vara istället, hur gör jag min igångsättning så hanterbar som möjligt? Inte hur fysiologiskt som möjligt, för det är andra.
Precis.
Så bara... Att man är också tydlig med vad man snackar om.
Jag tycker också att där kan man ju kanske lite mer säga, hur gör jag den så naturlig som möjligt? För att jag menar, naturlig kan ju ändå vara också att man tar hjälp utifrån på ett sätt. Jag vill göra den så naturlig som möjligt. Fysiologisk, det är ju väldigt, alltså det finns verkligen definierat vad det är. Naturligt finns ju inte samma definition av vad naturligt är, om man säger.
Att det är
så
lite
tänker jag i alla fall.
Lite
bredare.
Ah, okay. Liksom. Jag fattar.
Så tänker jag. I alla fall.
Men jag fick också en rolig, alltså är det rolig, men det är så spännande att prata med så mycket olika människor och vad de tänker. Jag sa, då jag fick frågan, dels får jag säga nej till vaginala undersökningar? Det får jag ju så himla ofta fråga.
Ja,
och då, om man formulerar det så här. Ja, du får säga nej till att någon stoppar fingrarna i ditt kön. Alltså det är liksom, oavsett om du föder barn eller inte, så är det. Mm. Och då fick jag dels några som var så här. Men där jag ska föda eller där jag har fött, så måste man göra ett VU för att bli insläppt. Jag fick också en barnmorska som sa det. Att vi måste göra dels då test CTG och VU för att släppa in. För annars vet vi inte vem som är prioriterad för att få platsen. För det är alltid så fullt.
Mm.
Och det är också bara så här. Aha, så det är det som säger något om vem som behöver den här platsen mest. Det är väldigt talande. Det var också någon som frågade. Men hur vet man då om personen håller på att föda om man inte gör det? Det tycker jag bara,
det är väldigt intressant.
Det är väldigt sorgligt. Bara, kanske genom att dels använda sina ögon och öron och kanske på att lyssna på den som föder. Behöver
Exakt.
Personen, säger personen att den behöver
Titta, lyssna,
ja.
Var uppmärksam.
Och som att ett vaginal undersökning kommer ge facit på när och hur en person ska föda.
Det är det här som verkligen är så, ja, för det är så oevidensbaserat.
Mm.
Det är det här som är så läskigt, att så mycket i den svenska och i världen, alltså mer tycker jag i den svenska förlossningsvården, är så oevidensbaserad. Och jag undrar också om det är lite på grund av att man blir först sjuksyra här. Och sen så får man ju, är det ett år eller ett och ett halvt man går och blir barnmorska? Ja. Och jag pratade med den härliga barnmorskan Märta.
Mm.
Som också skapar jättefin opinion här runt i Sverige. Och hon ser ju verkligen att hon blev en obstetrisk sjuksyster.
Mm.
Och att inte först, hon gick ut själv och liksom fick se hemmafödslar och faktiskt då, för hemma är det ju fysiologiskt. Så går det bra hemma, då är det fysiologiskt hela vägen. Då hon börjar förstå skillnaden. Och att jag tycker att alla barnmorskor, alla som jobbar med födande ska se, måste se fysiologiska födslar för att kunna förstå.
Det är
grunden. För, det är grunden. Hur kan man annars?
Friskt först.
Ja, men friskt först. Och det här är precis tvärtom. Och vi har, de flesta barnmorskor och läkare har aldrig sett en kvinna föda. Naturligt. Fysiologiskt.
Jag tänker att även om man kommer till sjukhus och det inte blir några interventioner, bara det faktum att man har behövt åka, att man har varit hemma med oron, inte i ett par timmar, ofta i flera veckor, om kommer jag få komma in? Kommer de säga ja, nej, kommer jag behöva åka hem? Bara det har ju skapat en stressreaktion innan saker och ting ens har kommit igång. Plus att sen ser man där, alltså det behöver inte vara något dåligt, jag vill bara säga det, men också att det kom okända människor, en okänd plats, folk, man vet inte vem som kommer komma in ut genom dörren. Alla de här grejerna
stör
ju. Exakt, så även om man inte får något läkemedel, även om man liksom får göra sin grej, så påverkar ju alla de här grejerna också.
Ja, och sen framförallt någonting som de flesta inte ens reflekterar över är att när en kvinna föder barn så är hon så extremt känslig. Alltså hon känner av absolut alla i det rummet och även utanför rummet. Och så måste man tänka att de flesta som jobbar på förlossningsvården ser endast
patologi.
Ja, så är det på svenska. Pathologizing på engelska. Jag har svårt att översätta det. Av det födande. Den födande kvinnan. Vilket betyder att hon kommer in med de glasögonen. Hon kommer in med den länsen. Och även läkarna gör det. Och då också det de för in till det rummet. Och ofta så har man också bagage av att man har sett mycket som har gått fel, liksom in quotation marks. Så man kanske också kommer in med lite anxiety, lite rädsla, lite så här, hur ska det gå den här gången?
Många som jobbar är förlossningsrädda, alltså mer eller mindre skulle jag säga. Sen så är det ju olika, såklart. Det är vissa som är mer eller mindre, men just det här som du säger, att man har sett så mycket negativt.
Jag tänker också så här, det känns ganska självklart att man är rädd, för jag menar om man aldrig får se, eller om man så otroligt sällan får se när det, alltså bara trygghet, om det hela tiden är liksom att saker och ting kan hända, det är klart att man går in med de glasögonen. Jag menar, det är liksom verkligen, man klandrar ju inte heller de som jobbar på sjukhus. Att det är, man har ju också flera som är sjuka och det är också så mycket av kulturen är, och får man aldrig en chans att se någonting ostört, då har man inte heller någonting att jämföra med. Det är ju därför man tänker att det skulle vara rimligt att alla fick börja med att se, så här kan det vara, helt friskt. Vi lär oss det och sen får vi lära oss, okej, om det inte går så här, om det händer någonting på vägen, vad gör vi då?
Ja, för jag tycker också det är väl det optimala är om man skulle kunna jobba hela spektrat. Alltså inte bara vara insnöd på en del. Men jag tror att det, i alla fall i delar av Holland gör man, som du säger, att man får börja med hemfödsel tillsammans med erfaren barnmorska och sen är man på sjukhus, vilket jag tycker är rimligt, en rimlig ingång. Jag tänkte på det här du sa med, det kan vi ta en annan gång och nu, om vi pratar latensfas igen, men det blir så lurigt det här med de här blandade budskapen från vården just i det tidiga skedet, att man dels har fått lära sig att det här sjukhuset är ju där du måste vara för att vara trygg och säker. Mm. Men du får inte komma in här.
Nej, inte för tidigt, okej.
Okay. Tills vi bedömer att du är igång. Det är också så här att verkligen så här, ta bort allting i, om, kring intuition och vad jag säger och vad jag behöver. Men också att det blir så här blandade mixed messages. Jag pratade med en annan barnmorska som sa det att ibland så måste vi, så gör vi ju det också av välvilja, för vi vet, kommer du hit för tidigt, då vet vi rent evidensbaserat att det kommer bli fler interventioner och det är en risk för dig. Så man försöker skydda på ett sätt från vården, men sen får du inte vara hemma för länge, för det är farligt. Alltså det blir så himla, det blir väldigt svårt att navigera i och väldigt svårt då att känna sig, man har fått höra det här är min trygga plats, men jag får inte vara på min trygga plats. Det är jävligt svårt.
Och det är det viktigaste i vad som kallas latens eller första stadiet, där innan man väl kommer igång i aktiv fas. Det är den här tiden man ska organisera sig själv. Liksom. Man ska gå in i the birthing bubble, och det kan man inte göra om man inte är på sin säkra plats. Och sen så är det inte så att det är inte alla kvinnor som egentligen, alltså jag skulle säga de flesta kvinnor egentligen, in their subconscious, their primal birthing body är inte säkrast på sjukhus, men vi tror logiskt att vi är där, och sen så måste vi vara där i Sverige för att vi har inget val om man inte då har pengar och väljer att föda hemma. Så vi är liksom i den här limbo land då, där man inte kan komma igång kanske i aktiv fas. Det kanske gör så att kvinnor går i latensfasen mycket längre än vad de borde göra, för att de har ångest och de är rädda. Kommer jag få komma in? Ska de säga ja? Ska de säga nej? Den här stressen gör att din kropp inte kan komma igång.
Precis.
Och det är det som är så spännande med din historia som du talade om då på min podd.
Ja, kände det så tydligt.
Så tydlig skillnaden. Så om någon vill höra den så är det The Natural Birth Podcast.
Jag berättade den på olika, men jag berättade den igen. Och jag tyckte det är verkligen, det hade varit så spännande om man hade kunnat göra liksom
sliding doors.
Alltså, alltså hur hade det blivit? Men just då också, inför den födelsen, jag ville ju inte heller föda hemma. Så om, då var inte heller hemmet, alltså jag kände att det är på sjukhuset jag ska vara. Det är där jag planerar att föda, det är där jag känner mig trygg nu. Och då behöver jag vara där. Ja. Och det var, då var ju snarare hemmet att jag inte, att, som du säger, jag kunde inte slappna av helt. För jag vet också att jag ska behöva resa och behöva prata och svara på jättemånga frågor.
Exakt.
Alltså med allt som man vet nu, bara det här med att, så här, att jag ska möta nya människor, svara på massa frågor om när saker skedde och när började det här och hur känns det här. Snacka om att komma ur sin sitt så här djupt avslappnade, lite hypnotiska
tillstånd. Liksom, för mig är det, så, jag förstår inte hur intelligenta människor, för det är så många intelligenta människor inom förlossningsvården, och hela systemet, hur det kan fortsätta se ut så här när allting, absolut allt med förlossningsvården är emot fysiologin av den födande kvinnan.
Jag tänker att det är lätt att försvara när man inte har något förtroende för kroppen.
Eller kvinnan.
Exakt. Alltså, man har inget förtroende för liksom, kompetensen som finns inom den som föder. Och man känner att det, vi gör alla en tjänst genom att rädda alla från det här bristfälliga
man tänker, kroppen. Det är ju välmenande att man tänker att vi kontrollerar, vi hjälper genom att göra. Och att göra är att intervjun på olika sätt. Men det är ju väldigt intressant att man, nu har jag ingen erfarenhet av djur alls eller någonting, men för jag har förstått att man verkar ha väldigt stor förståelse för det här i, när det gäller djurvärlden.
Liksom,
och andra däggdjur, men bönder och så vidare.
Ja.
Alltså att det skulle inte komma på frågan att flytta på dem då. Eller att ens
eller störa dem heller.
Störa dem, ta bort, ta i barnet efter, när, eller barnet, kalven eller vad det är. Liksom ta, att separera, för då vet man att då kommer det, anknytningen bli skev. Man är så noga med det där, vad jag har hört.
Och att man, jag tänker också att man förstår att alltså, den som har fött kommer också att agera hotfullt om du försöker komma nära barnet. Att det är självklart, den kan ta hand om sitt barn och sig själv bäst i det här skedet. Det förtroendet har man ju
för andra
däggdjur.
Ja, men vi är tydligen
inte människor. Nej,
och en sak som de har gjort, och det är ganska hemskt egentligen, men de har gjort så här tester, jag kommer inte ihåg på alla djur de har gjort det på, men det är många olika sorters djur. Jag tror bland annat var det liksom, om det var en schimpans eller gorilla eller något sånt där som ändå är ganska nära oss, att de gjorde kejsarsnitt. Och sen så fick inte mamman träffa barnet kanske på ett halvt dygn eller ett dygn. Och när de gav tillbaka barnet så var det helt ingen connection,
jag
ingen bonding.
Jag såg en jättefin reel på en som faktiskt blev tog kontakt igen. Mm. Och det är såklart, det finns sådana fall också. Men, men för men många djur är ju sådär. Ja. Att separerar man, då rejectar
de. De vet ju också inte heller. Alltså, är de, bara, de har gått vidare. De alltså, som såhär, kaniner som... Om man flyttar på dem, att de bara, nej, de går inte ens och letar.
Men det här är viktiga saker om liksom hur vi, om när vi gör kejsarsnitt, hur gör vi kejsarsnitt, vad är eftervården? Där så brister det fortfarande jättemycket, tycker jag, att man separerar mamma och bebis för mycket, till och med att barnet kan finnas på en annan avdelning, om den till exempel är då på NICU eller Special Care Nursery, till och med ibland olika sjukhus. Mm. Alltså sån här, att man inte...
Det, man inte jobbar allt man kan för
alltså, nollseparation.
Ja, nu vissa börjar ju få det tankesättet, men det ska ju vara det man verkligen, verkligen jobbar för. Att se att det här är inte bara någon så här lyx, utan det handlar om ett helt liv, föräldraskapet, ett band mellan ett barn och en förälder, och du vet...
Och det är liksom, det är så viktigt också, alltså både för mamman såklart, men för barnets transition till livet här på jorden. Att bli separerad från mamman, det är liksom livsfarligt, och det är så mycket som händer. Hjärnaktiviteten, neurologiskt, på så många olika plan när vi separerar mamma och bebis. Även den man kan tycka trevligare, men det är det inte. I Sverige så är det så här, om ditt barn föds och ser att den inte till exempel andas direkt, och man säger ja, men vi behöver hjälpa den här bebisen. För det första så klipper man livlinan, vilket är navelsträngen. Om den pulserar, då är det här barnet fortfarande, den har tid. Här får den liksom både syre genom navelsträngen, och det här är det som är så livsviktigt för barnet, för att kunna öppna upp sina lungor, för att kunna göra den här transitionen till livet, va? Men då klipper man den, och så lämnar man mamma. Man springer med barnet i Sverige in till ett annat rum. Det här gör man inte i Australien. Till och med små sjukhus ute på landsbygden har en resource table bredvid mammans säng i samma rum. Inte något ställe i hela Australien flyttar en nyfödd bebis från rummet. Det gör man i Sverige på absolut alla ställen.
Inte alla ställen längre.
Vart gör de inte det?
NKS till exempel.
NKS, jag tror även Sankt Göran har på rummet.
Ja. Oh, gud, men det här är ett problem över största delen av Sverige.
Mm, så de flesta kliniker har separerat. Och jag bara säger att det är klart att man kan reparera en sån här det här,
alltså, en separation.
En separation, men det kan bli ett superstort trauma, och det är kanske en reparation som man hade kunnat undvika. Men det är klart man kan återskapa, så man ska inte känna sig som att då är
man
det kört.
Man kan återskapa,
man skapar onödigt lidande för väldigt många.
Men det som kunde ha varit kommer man aldrig få tillbaka. Och där måste vi vara ärliga. Och jag förstår att du vill vara snäll, Asabia. Men jag tycker det är så viktigt. För det här är, när vi pratar om informed consent, så behöver vi sluta behandla kvinnor som att vi inte kan tala om sanningen för dem. Vi behöver tala sanning. Och det kommer göra att det gör ont så många. För det är inte deras fel. Det är absolut aldrig kvinnans fel. Det som händer på sjukhus är sjukhusets fel. Och sjukhusen gör så mycket fel. Och det är det här vi måste prata om. Det handlar om institutionen, det handlar aldrig om barnmorskorna. Det handlar inte om läkarna, det handlar inte om mammorna. Det handlar om en institution.
Systemet,
så ett system som har liksom skapats under de senaste, jag vet inte hur många år, om det är liksom 80 år eller någonting som det har hållit på så här. Och det liksom blir bara värre och värre. Vi måste börja prata om systemfelen som skapar det här. Det handlar aldrig om kvinnan. Alltså hon ska inte behöva bli en barnmorska för att kunna göra som advocate for herself.
Nej, verkligen.
Hon ska inte behöva veta att hon ska säga nej till allt det här. Vi ska inte ha system där man ska behöva liksom fightas. Men det har vi idag. Och det måste vi vara öppna med. Det handlar aldrig om att bli man kvinna. Jag blir med aldrig en kvinna.
Nej,
för några
inte
barn.
Men det, jag menar bara, dels att det kan vara mer eller mindre dramatiskt att separeras från sitt barn. För vissa är det ett jättestort trauma, för vissa betyder det mycket för alltså att det kan skada anknytning och allting. Men för vissa är det kanske inte lika dramatiskt att barnet går till barnbordet och så vidare. Så det finns nyanser, det är bara det jag menar. Och det är okej, man kommer aldrig få tillbaka den stunden. Och för mig hade det varit en enorm sorg, tror jag, att någon tog mitt barn ifrån mig. Men man kan ändå hitta, det är inte som att relationen är körd för alltid, för så kan vissa typ känna att nu kanske jag aldrig kommer, ja, jag vet inte, anknytningen är sabbad forever. Så vill jag inte påstå att det är.
Det är den inte, men jag tycker det är viktigt att prata om, för att jag tror att kan man se det här, och för att säga att det här var inte mitt fel, jätteviktigt, utan det här är ett systemfel att man gör, framförallt i Sverige, att man separerar och skapar den här situationen som kan för det mesta, inte alla kanske, men jag skulle säga för det mesta är det ett trauma. Vare sig det är massivt eller inte och hur mycket det skapar. Om man får tillbaka barnet efter en minut eller om det är så. Jag hade en klient, det var 10 minuter. Hon trodde hennes barn hade dött.
Det är
fruktansvärt. Och det är självklart att det kommer leva med den kvinnan resten av hennes liv. Så att vi måste prata om det och inte säga så liksom att det kanske inte var så farligt. Fast det är det. Alltså, ja, men precis. Och jag tycker det här är så katastrof och det är så lätt att göra någonting åt.
Det är det jag skulle säga. Det här är ju också, som sagt, det finns ju de kliniker som redan har fattat det och gör någonting åt det. I vissa länder är det här en icke-fråga. Alltså bara ha möjligheten att göra det bredvid den som har fött. Det är liksom det som
är så enkelt.
Det handlar väl om pengar och whatever, men det är prioriteringar.
Det handlar om att man inte värderar kvinnovård. Alltså det här är ett problem i Sverige. Man värderar inte. Så ska vi prata om resten av fysiologin, så kom vi aldrig till att man faktiskt själv då föder fram sitt barn. Men sen också efteråt att man själv får initiera att ta sitt barn till bröstet. Inte att någon annan säger plocka upp ditt barn eller här är ditt barn. Utan vissa kvinnor när de har fött barn behöver några sekunder, en minut att bara kanske titta på sitt barn. Eller till och med blunda och bara förstå att man har fött barn. Och kan finnas liksom i det här mellantinget mellan himmel och jord någonstans. Att få själv initiera det här. Och också sen få lämnas i fred. Det här är så viktigt. Alltså den här tredje stadiet där man inte då. Det här är där man medlar mest. Och har man haft en då. Säg att man haft en helt naturlig fysiologisk födsel. Så vill ju jättegärna både barnmorskor och andra ge sprutor. För att då man ska förlösa den här moderkakan. Inte naturligt längre. Utan då ska man inte följa fysiologin. Utan då ska man helt plötsligt ge. Och det får ju de flesta kvinnor. Fast man kanske har fött fysiologiskt. Om du nu har lyckats göra det i sjukhusmiljön. Det är liksom. Där kan vi prata om någonting. Där vet vi att evidensen säger att har du haft en helt naturlig fysiologisk födsel, då är det mer större risk att ge den här syntetisk oxytocin än att inte ge det.
Berätta mer. Vad är riskerna med det? Under folk,
det då ökar risken för blödning.
Mm-hmm.
Ja. Mm-hmm. Och den här sprutan kan också göra så. Det kan påverka också bondning. Till och med den lilla sprutan.
Du pratar nu när det är fysiologiskt födsel.
Ja, självklart. Har du haft medicinering, då måste du fortsätta med det. För då har du skapat risk. Det är en helt annan historia. När du har skapat risk, då måste du också fortsätta att ta alla de här interventionerna som då ska minska den risken som har skapats av interventionerna som redan har gjorts.
Mm.
Men jag pratar om att du har haft en naturlig födsel här. Men det här är jättevanligt även hemma. Och hemfödslar. Så det är viktigt att förstå att det är också en intervention som händer. Det här är fortfarande en del av fysiologin. Det här är en av de viktigaste delarna. När både mamma går från gravid till icke-gravid. Och bebisen går från intrauterine life till extrauterine life. Så
och det är också så en väldigt, ja, och det är en så. Det är ju en kritisk stund just att det är blödningsrisken och allting. Och då tänker jag att det säkraste är just att ta ett steg tillbaka för att skapa optimal liksom, egen oxytocin, inte vara där och alltså, att hålla på och pilla och sånt, då känner jag bara nu skapar vi, då blir jag nojig för att det ska bli blödning eller liknande. Men det är väldigt hands on tänk och det handlar väl just om att om man är så ovan, man har sällan fysiologiska födelser och man har belägg för att man behöver vara lite mer hands on, då är det svårt kanske att se då eller lita på att det går att göra på ett annat sätt. Ska vi avsluta?
Ja, jag får göra det.
Det var så trevligt. Har du någon sista tanke? Har du något sista du vill lämna lyssnarna med? Antingen om dig själv eller också om det. Vi har ju många gravida som lyssnar. Har du några visa ord till dem?
Ja, och det är att du har liksom lyckats med miraklet att bli gravid. Det är du som har skapat det här livet inom dig. Du är designad att föda ditt barn. Naturen är inte oklok. Den har liksom fine-tuned i miljontals år. Du kan föda ditt barn. Det är dags att claima det. För det som kvinnor inte vet, som ingen pratar om, det är ju det här fantastiska som naturen har skapat, är att ja, de flesta kommer känna smärta av de här starka contractions som kommer. Men du har också din egna liksom, drogfabrik inom dig. Du har egna opiater. Du har beta-endorphins som kommer också öka i takt med att det blir starkare sensationer. Om du kan luta dig in i det, du kan tillåta det, du kan falla in i de här starka sensationerna. Du tillåter det för att liksom, komma över dig och du låter dig själv fullständigt gå in i det. Då kommer också det öka och öka och öka med smärtlindring i din kropp. Och när du väl föder ditt barn så kommer du få en sån peak av oxytocin som är den största orgasmen du någonsin har fått i ditt liv. Jag menar inte orgasm nere kanske i vaginan, men orgasm på det jag menar med oxytocinpåslag. Det är så kraftfullt. Och det här gör att kvinnor blir höga i flera dagar. Det är det här som kvinnor som jag jobbar med, som kanske haft först en medicinerad födsel, en sjukhusfödsel och sen föder fysiologiskt, säger oh my god, alltså jag förstod inte vilken stor skillnad det var. Och det är det som inte folk vet. Och det är det jag vill säga. Du kan välja att ta en epidural, men vet då att då kommer du inte få den här piken av oxytocin. Som är någonting som en man aldrig kommer uppleva. Som liksom, det är out of this world. Och den eufori som de här beta-endorfinerna också slår på när du föder, när du krystar ut ditt barn, det är out of this world. Och det här är någonting jag tycker ska bli exalterad att tänka, fy fan vad coolt, det här vill jag uppleva, gud vad häftigt. Det här är, det är en stor, kraftfull process. Det är verkligen inte lätt att föda barn. Ingen har det lätt, vare sig du föder på en halvtimme eller på fem dagar. Det är en big ordeal.
Att föda, saker.
Ja, du kan göra två saker. Att föda barn har jämförts genom tiderna med män som går ut i krig. Du har ditt inre krig. Det är här, de här liksom, ditt andetag, att kunna slappna av, mentalt fokus. Allt det här är så viktigt. För att ja, du kommer ha ett inre krig. Du kommer möta inre rädslor. Du kommer få panik vid ett tillfälle som heter transition. Det är också fysiologiskt. Det är så det ska vara. Det är någonting som ska hända. För när du når på ett sätt ditt eget rock bottom, då kommer du studsa upp från det rock bottom. Och du kommer förstå för resten av ditt liv att du är en kraftfull kvinna som kan göra svåra saker, och du kommer aldrig bli trampad på igen. Det är det min upplevelse är. Alla kvinnor som jag har haft en fysiologisk födelse med säger instantaneously after, det här vill jag göra igen. Jag vill göra det här igen. Jag kan inte vänta att bli gravid igen. Jag vill göra det igen. Alltså jag, 100% av alla kvinnor jag någonsin har varit med under alla år.
Jag känner inte så, men jag vill inte ha några fler barn.
Jag skulle kunna föda, men jag vill inte ha några fler barn.
Ja, men det är skillnad. Du skulle kunna föda, så
för mig.
Ja, men det är för att det är en sån fantastisk upplevelse.
Och känner sig ostoppbar. Och det är inte så många gånger i livet när man får känna att jag kan faktiskt göra absolut vad som helst.
Ja, för jag har...
Det finns inga begränsningar.
Precis.
För mig.
Och det är det här som är grejen. Tänk om alla kvinnor i världen födde så här och kände så här. Vår värld skulle förändras så här. För vi skulle ha så mycket kraftfulla kvinnor som skulle säga nej till hur vår värld ser ut. Men så många kvinnor i vårt, och det här måste vi prata om. Nu har jag inte tid, men en av tre kvinnor har förlossningstrauma i vårt system idag. En av tre, det är oförskämt. Det är katastrof, och det säger någonting om det system vi föder i. Om man kollar jämfört med de kvinnor som föder fysiologiskt eller kanske hemma, det är inte samma statistik. Så jag vill att ni ska höra mig. Och det handlar inte om att man blamar någon. Det handlar om att vi alla har levt i illusionen om att institutionerna ska ta hand om oss. Framförallt i Sverige. Det är en väldigt stark kulturell sak i Sverige. Att sjukhus, institutioner, läkare tar hand om oss. Vi kan lämna över oss själva. Och det kan du göra. Och då får du en medikaliserad födsel där en av tre kvinnor har förlossningstrauma.
Med det sagt...
Tack och hej.
Har du några sista ord?
Nej. Ska jag bara låta den här diskussionen ändå sink in. Det är ändå mycket. Jag tycker att man har pratat om det här i tid och otid. Men det måste också, det är så lätt att reagera så fort. Att man, jag håller inte med. Eller, det där, men sitta lite med saker.
Vi kan fortsätta diskussionen på okryssat.podcast. Instagram, kanske prata vidare, se vad ni tänker om det hela, om ni undrar något. Tack så jättemycket Anna att du kom hit och gästade.
Ja, verkligen.
Uppskattar det verkligen.
Tack.
Puss och kram.
Puss och kram.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.